Nu börjar vi bli mogna för att läsa i Galaterbrevet 2. Och låt oss ta de här verserna på slutet här, 19-21. Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Och här finns en värld av innebörder och betydelser. Om du äter av detta träd ska du döden dö. Jag har genom lagen dött. Och alla har vi erfarenhet av vad det vill säga att känna sig död på lagens område. Allt det här med utanförkänslor och främlingskap och ovärdighet och det här som jag gick igenom första timmen idag. Och då, vad ska man göra då? När man alltså träffar en människa som verkar nedtyngd och nedbruten. Men då ska man hjälpa honom att dö färdigt. Lite dödshjälp. I all kärlek. Men ändå lite dödshjälp. Det var faktiskt det hon fick, den här kvinnan. I psykar. Hon hade så länge försökt att släcka sin törst på fel sätt. Att det var moget i hennes liv. Hon insåg när Jesus kom. Och liksom uppenbarade i hennes innersta att hon försökte släcka sin törst med svavelsyra. Att det kommer aldrig att gå. Och så ger han henne klart rent vatten att dricka istället. Och då dör den gamla törsten. Gud är ju egentligen inte ute efter att döda dig och mig, utan efter att döda den där felaktiga törsten. Att dö bort från lagen för att leva för Gud. Det är att dö bort ifrån längtan efter den egna rättfärdigheten för att leva av den som bara kan komma mig till del när jag är i hans närhet. Och Adams törst, den som vi kallar begärelse. Adams begärelse efter att bli rättfärdig i sig själv. Genom att bli beundrad, genom att lyckas med något, genom att ha framgång med något, genom att bli rik eller få makt eller på annat sätt. Komma i någon sorts position av gudomlighet. Den måste få dö så att Adam får acceptera att Gud är Gud. Människan älskar ju lagen därför att den garanterar henne oberoende. Och samtidigt hatar hon lagen därför att den begränsar hennes liv. Många som kommer till själavård har dött genom lagen men har inte dött bort från lagen. De har nog känt sig knäckta av alla förväntningar och alla borde och måste. Och så skulle jag ju vara och så är jag inte. Och usch, jag är en dålig människa och jag orkar inte längre. Och usch, tänk om jag hamnar i helvetet och man kan ju aldrig veta hur det här slutar. De har dött genom lagen. Men de har inte dött bort från lagen. Fortfarande tror de att det är det hela går ut på. Att de ska uppfylla lagen. Att de ska uppvisa en egen rättfärdighet, en som sitter fast i dem själva. Det är därför de säger usch. Och egentligen vill de det också. Så det är så att säga ett nådens begynnande verk att man får hjälpa dem att dö bort från lagen. Till ett totalt beroende av honom som är Gud. Och att försonas med honom som genom lagen dödade dem. För det är en försoningsprocess. Att liksom ändå få säga, Gud, du hade rätt att göra detta och du var god när du gjorde det. Du inte bara lät mig löpa linan ut och jagade till och med på mig. Tack gode Gud att du gjorde det. Du hjälpte mig inte till en början med mina problem utan bara trassla till dem ännu mera. För att jag skulle söka dig och inte bara lösning på mina problem. Men innan man kommer dit kan det behövas en försoning med Gud. Paulus skriver till Korintierna, andra Korintierbrevet 5 och 20, vad det är. Låt försona er med Gud. Att dö bort från lagen är inte att avskaffa den. Ibland i svensk kristenhet så ser man så här att ja, lagisk ska man inte vara. Utan här gäller nåden, så här kan man leva som man vill. Här är allt godtaget därför att vi vill inte vara lagiska. Men Jesus säger att den som tar bort en prick ur lagen ska räknas för den minst i himmelriket. Och jag har ofta tänkt att längst bak i kön måste det vara en väldig trängsel. Vi tar ju bort mycket mer än prickar ur lagen. Vi går ju med både sax och rödpenna. Nej, jag har dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har dött bort från min längtan att lyckas med det här själv. För att leva tillsammans med honom som bara stundligen, dagligen, varje minut kan påverka mig till rättfärdighet. Jag accepterar att det är beroendet. Då vet jag att lagen uttrycker hans vilja, men jag står inte under lagen. Han kommer att påverka mig till det som står i lagen, men det är en helt annan sak, en annan process, ett annat liv. Ibland är vi präglade av humanismen och psykologin på det sättet att när en människa kommer till oss och har kört fast i sitt liv så börjar vi genast att leta efter olyckliga barndomar och tråkiga upplevelser och så här. Och det går ju att hitta hos de flesta. Föräldrar är inga änglar, det vet de som har egna barn. Barnen gör så gott de kan för att se till att pappa och mamma inte är några änglar. För de är inga änglar de heller. Men ibland kan man träffa människor som mår dåligt av att de har haft en bra barndom. Har ni gjort det någon gång? Jag ska berätta en liten sedelärande historia. Den är lagom omgjord. Jag tror nästan inte att personen själv skulle känna igen sig. En man sökte hjälp och sökte egentligen för huvudvärk. Ville ha förbön för det. Det var klart. Det var ju, jag hade kunnat lägga på händer och snabbt be om hjälp för huvudvärken. Men så kändes det på något sätt att det finns en hund begraven i det här. Vi ska inte ha för bråttom. Och jag började fråga ut honom. Jo då, det var så att han befann sig i en väldigt komplicerad situation. Det var det ena med det andra, det var hans arbete och det var allt möjligt annat som gick honom över huvudet. Och han hade börjat äta Treo Comp. Och det var på den gamla goda hederliga tiden då Treo Comp innehöll både en massa koffein och dessutom en massa barbiturater, fina härliga beroendeframkallande gifter. Och jag frågade lite försiktigt hur många han tog och han drog lite på det, men till sist så visade det sig att han tog ungefär 17 om dagen. och han kunde inte sova på nätterna. Nej, tacka för det, är så mycket koffein som du häller i dig. Och så sjukskrev jag honom och skickade hem honom. Och sa till honom att nu får du inte dricka kaffe och du får inte ta Treo Comp. Utan nu kommer du att få genomlida alla sorters plågor och kval under avgiftningsfasen. Och han kom tillbaka efter 2 veckor. Fortfarande lätt grön i ansiktet. Hon sa det var det värsta han varit med om. Han hade spytt som en fontän. Men han hade kommit igenom det i alla fall. Och så sa han, nu får du sätta det här så ska vi ta reda på vad i all sin dag det är som fattas dig. Och det visade sig så småningom att det fattades absolut ingenting. Allting var jättebra i hans liv. Men han sa att det var jättebra och sådär som han tänkte det att det där får vi alltid titta lite närmare på. Och då visade det sig att han hade en pappa som var ett universalgeni. Han kunde allt ifrån skriva symfonier till laga tak och meka med bilar och plåstra med människor. Och han var skicklig till allt gott verk. Och han var glad och trevlig och spelade dragspel och jag vet inte allt. En sällskapsmänniska kunde underhålla folk och det fanns liksom inga fel någonstans. Så att han underströk energiskt att han hade haft en lycklig barndom och den skulle jag inte pilla på. Nähä, sa jag. Men säg mig, är det inte svårt att ha en sån barndom att leva upp till? Det var alldeles tyst och så brast han i gråt. För det var problemet. Han var inte samma universalgeni. Och det försökte han ändå vara. Undra på att han fick ont i huvudet. Undra på att han behövde Treo Comp och att han inte sov. Och han behövde alltså förbud för att komma loss ur sin lyckliga barndom. Hepp. Så knasigt kan livet vara ibland. Ty hans pappa hade blivit som en gud för honom. Hans pappa var något att leva upp till. Och istället för att leva av Kristus så levde han, ansträngde han sig för att bli lik en som han inte var. Han jobbade hela tiden på att bli något han inte var skapad att vara. Och det är lagens väldig människans liv. Hon hela tiden oförtröttligt håller på att sträva på att bli något som hon inte är och aldrig kommer att bli. Låt oss gå till andra Korinthierbrevet 3:e kapitlet och läsa om duken som Mose hängde för sitt ansikte. Det är en spännande duk. Paulus brottades ju oerhört med frågan varför judarna inte tog emot evangeliet. Och det kan man ju förstå, han blev ju utkastad ur synagoga efter synagoga. Och han hade en längtan, han skriver ju Romarbrevet 9 om att han skulle önska att han var bortkastad ifrån Kristi ansikte om det kunde gagna hans bröder och fränder efter köttet. Så det här var ingen lätt fråga för honom. Han jobbade hårt med den. Och i Romarbrevet beskriver han en hel del av det svar som Gud till sist ger honom på alla dessa frågor. Och här i Andra Korinthierbrevet 3 får vi en annan bit av det Gud visar honom när det gäller just detta. Varför tar de inte emot evangeliet? Och det här kan vi naturligtvis läsa som en kyrkohistorisk kuriosa grej. Men om du betänker att du som själavårdare träffar ofta kristna människor som kommer ifrån lika fariseiska sammanhang som de judar Paulus talade till, så förstår du att du står inför samma problem. Fjärde versen. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand. Något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska du inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrift läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. Mitt i allt sammans dyker ordet frimodighet upp. Och jag minns en gång när vi hade en församlingshelg hemma i Mölndal många år sedan. Och vi som skulle liksom stå för arrangemangen, vi hade en kväll i bön och samtal om vad det hela skulle handla om. Och så bestämde vi oss till sist för att vi skulle ha bibelstudier och bön och allt möjligt om frimodighet. Och när vi första kvällen presenterade så att säga helgens tema, så var det många som tappade dragen. Och vi gjorde sedan en liten handuppräckning, jag tror att ungefär 70% sa direkt: det här är precis vad jag behöver. Är det något jag behöver så är det frimodighet. När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose, säger Paulus. Vad gjorde Mose? Jo, han var uppe på berget och träffade Gud. Och när han kommer ner så strålar han. Därför det är ju så här att även sen vi har lämnat Herren och inte riktigt står i hans närhet så finns det ofta lite ljus kvar en stund. Ungefär som du tar en gammaldags självlysande klocka och höll under lampan och släckte ljuset, sen så lyser den väldigt starkt. En liten stund, så småningom bleknar det bort. Nå, han kommer ner och är alldeles självlysande. Och du vet, man kan läsa i Andra Mosebok hur folk sprang åt alla håll för de blev rädda för karn. Men han ropar tillbaka dem och så lugnar de ner sig. Och sen är det så att Paulus tycks veta någonting om Mose som inte står i Andra Mosebok. Där står att han hängde en duk för sitt ansikte, men det verkar där mer som han gjorde det för att de inte skulle bli rädda för honom. Paulus skriver det fanns ett skäl till. Han ville att de inte skulle se hur strålglansen bleknade bort när han inte längre var i Guds närhet. Han önskade att de skulle tro att han hade fått en rättfärdighet som satt fast i honom själv. Köttet upprepar sig. Alltid. Det är skönt att se att till och med Mose kunde trilla dit. Och visst känner vi igen oss. Man kan förstå honom också, så mycket trassel som han hade med folkskaran han skulle leda. Vilken pastor har inte fallit för frestelsen att hänga en duk för sitt ansikte? Jag kan inte säga att jag inte har gjort det. Paulus talar om dödens tjänst. Han hade ju varit där och hämtat lagens tavlor, den som skulle döda människan. Och ändå var han alldeles självlysande när han kom ner. Och så säger Paulus att jag har fått en bättre tjänst. Jag står inte i domens och dödens tjänst längre, utan han står nu i andens tjänst. Och den omges av en överväldigande härlighet. Varför det? Därför att det har blivit något konstigt med dig. Utan därför att anden bor i dig varenda dag och varenda natt. Du behöver inte gå upp på berget då och då. Anden finns ju hela tiden. Det är inget som bleknar. Om bara anden är levande i dig. Om bara det hela tiden porlar i källan. Och då, säger Paulus, då kan jag vara väldigt frimodig. Och den frimodigheten hänger egentligen ihop med att vara död. Det hänger inte på mig, utan det hänger på honom. Jag var svag och rädd och full av ängslan, men jag tänkte på den korsfäste Kristus. Låt oss uttrycka det så här, att om du predikar helande, då bör du själv vara friskast av alla för att vara trovärdig. Men om du predikar Kristus, då kan du vara sjukast av alla och ändå lägga händerna på folk och vara fullt trovärdig. Är ni med? Det är frimodighet. Jag gör inte som Mose. Jag försöker inte ge det här vidare som om det var någonting som satt i mig. Utan jag kan vara precis så tafflig och löjlig och dum och plattfotad som jag är. För det är ju ändå meningen att människorna ska säga att det är Kristus och inte jag. Jag har råd att vara människa, säger Paulus. Det hade inte Mose. Men jag har råd till det. För jag är uppfylld av den överväldigande härligheten. Och nu säger Paulus någonting som också är mycket viktigt. Och som man bör ha förståelse för som själavårdare. Han säger, Mose hängde en duk för ansiktet och hela Israels hjärtan blev förstockade. Oj, en sån effekt av en enda liten duk. Högst överraskande. Och man tycker att, nej, kan det vara sant? Jo, det kan vara sant. Det behövs bara att en enda i ett levande andligt sammanhang ställer sig upp och börjar göra sken av att hans andlighet är något som sitter fast i honom själv, så blir alla de andra försagda. Då tappar allihopa frimodigheten. Och de upphör att se Kristus. Det är mycket lätt att sätta en slöja för ögonen på människor. Vi ska se ett annat exempel på det där i skriften. Vi ska gå till andra Timoteusbrevet. Till det första kapitlet. Paulus skriver så här till Timoteus, 6 versen. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Andra Tim 1, 6 och 7. Modlöshetens ande. Gamla bibelöversättningen står det försagdhetens ande. Och kärt barn har många namn. Fruktans ande står det i en del engelska bibelöversättningar. Grundordet betyder egentligen feghetens ande. Vad hade hänt med Timoteus? Han hade förlorat sin frimodighet. Finns det något som heter modlöshetens ande eller försagdhetens ande? O ja. I många församlingar är det så att när man kommer in där så känns det som att man går in i ett kylrum ungefär. Man blir så tung i sitt inre, man blir så betryckt. Och framför allt, Gud verkar så konstifikt overklig. Modlöshetens ande. Jag har haft förmånen att kasta ut honom ett par gånger, men själv ni har varit lite för invecklade i olika sammanhang, så jag vet hur det känns. Och framför allt detta att allt andligt känns så overkligt. Det känns som att man satt och bollade med någon sorts konstiga sagor och teorier, som att vad är det vi sysslar med ungefär? Man drar en djup suck och tänker bara, det här kunde ta slut någon gång. Jag måste ut härifrån. Försagdhetens ande. Ofrimodigheten ligger som en cementsten på huvudet på en. Man känns som man skulle kvävas. Paulus påminner nu Timoteus om att så här ska det normalt inte kännas. Det är något galet någonstans när det blir så här. Det är inte Gud som ger oss försagdhetens ande. Det kan man nästan tro till sist, när man har vant sig vid alltihopa. Ja, det är så här Gud vill ha det, och vi ska bara bida stilla i bänken efter Herren. Stadigt förbidade jag Herren. Det är inte Gud. Nej, förvisso inte. Men hur hade det gått med Timoteus den gången? Han var församlingsföreståndare i Efesus när Paulus skriver till honom och uppmanar honom att blåsa liv i sin nådegåva, alltså att på nytt komma nära Herren och låta det andliga livet få flöda på nytt. I resten av kapitlet berättar han om hur hela provinsen Asien har vänt sig från honom. Alltså från Paulus. Han hade ju en gång i världen suttit i Tyrannus lärosal i Efesus. Det kan du läsa om i 19 kapitlet i Apostlagärningarna. Och haft bibelskola. Och folk kom och gick, och hela provinsen Asien fick höra Guds ord på 2 år. Man kan tycka märkliga grejer. Fantastiskt. Och Gud gjorde kraftgärningar av icke vanligt slag, som det står. Det var Efesus det. Nu kanske 10 år senare, kanske inte ens det, skriver Paulus till Timoteus: som du vet har hela provinsen Asien vänt sig bort ifrån mig. Varför det? Jo, han satt i fängelse, och det skulle man inte behöva göra om man var en riktig apostel. Det står i 15 versen: som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fyglos och Hermogenes. Och han skriver lite tidigare här att jag sitter i fängelse och jag skäms inte för det. Jaså, säger vi, är det något att skämmas för? Ja, tydligen. En riktig apostel skulle inte sitta i fängelse. Och sedan börjar Paulus att tala om, lite längre fram i andra kapitlet, 15 versen, ja 14. Påminn alla om detta och besvär den vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. Håll dig från deras gudlösa prat, för det kommer att gå längre och längre i ogudaktighet och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. Här fanns i församlingen två personer som hade ett bättre evangelium än Jesu evangelium. Och alltid när köttet förbättrar Guds evangelium så är det ungefär som när Mose hängde en duk för sitt ansikte. Nu skulle det hela bli lite bättre än det i verkligheten var. Uppståndelsen hade redan skett, förkunnade de. De var redan framme. De var redan fullkomliga. Och runt omkring dessa som menade sig redan vara fullkomliga så spred sig ringar på vattnet av försagdhet. Och Paulus måste till sist från sitt fängelse skriva och uppmuntra Timoteus, låt inte dras med i det här. Sök dig till Herren igen. Akta dig för moseduk. Varje gång köttet pignar till och reser sig på två ben och börjar hjälpa Gud, så kommer alltid det hela på glid i den riktningen att rättfärdigheten blir någonting som hör ihop med mig, istället för att vara frukten av att jag står under ständig påverkan och i mig själv inte är någonting. Det perspektivet bleknar alltid bort på ett eller annat sätt. Och det märkliga är att på vilket sätt det här än lanseras, så att säga, i en kristen gemenskap, så sprider det sig alltid stora ringar av försagdhet runt den punkt där tanken väcks. Försagdhetens ande får ett instig i oss i det ögonblick vi predikar människor och icke predikar Kristus. Oavsett hur vi gör det. Och vi är ju vansinnigt uppfinningsrika när det gäller att hitta på nya möjligheter att predika människor. Outtröttligt kreativa och konstruktiva. Och jag kan förstå er om ni tycker att jag är tjatig. Nu har jag hållit på i 3 dagar, 9 timmar föreläsning om detta med att rättfärdigheten aldrig sitter fast i dig. I varken på den här sidan och antagligen inte på den nästa heller. Men jag måste säga att om du åker hem efter de här 2 veckorna och det har landat i dig, så ska jag tacka Herren av hela mitt hjärta. För sen ordnar sig det mesta här i livet när bara den biten har klarnat. När vi vet vad rättfärdighet är och vad det inte är. Och när vi har en insikt om hur otroligt fiffiga vi är när det gäller att vrida bort Guds rättfärdighet från det den är till det Gud hatar att vi gör den till. Därför att då har du en diagnos på det mesta som står still i Guds församling. Och du har en nyckel till många, många människors elände och lidande och problem. Att så många har det svårt trots att de är kristna. Först i Herren tas slöjan bort, står det i gamla översättningen. Först i Herren tas slöjan bort. Jag älskar det uttrycket. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och att gå från försagdhet med allt vad det innebär av ofrimodighet och trötthet och depression och ångest och meningslöshet och hela rubbet ut i Kristus frihet. Herren är allt och jag behöver inte vara något. Han är redan allt. Han har varit det hela tiden. Jag behöver inte göra mig till. Jag kan vara frimodig som jag är. Ljuvligt, ljuvligt. Kan inte beskrivas i nog starka ord. Det stora lyftet i alla våras liv. Ska vi runda av nu, för nu drar klockan iväg med oss i vanlig ordning. Ska vi be tillsammans ett ögonblick innan vi skiljs. Vakna upp du som sover, så ska Kristus lysa fram för dig. Därför så ber vi det här att du väcker oss ur all försagdhetens sömn. Och vi ber att vi under de här dagarna ska bli lösta från försagdhetens ande. Far, vi ber dig för Jesu Kristi skull att du bjuder den anden att släppa sitt grepp om våra liv. Och vi vill ta emot, far, ifrån dig nåden och möjligheten att tillsäga denna ande att vika bort i Jesu Kristi namn. Så att slöjan försvinner och du träder fram i din härlighet. Vi vill låta dig korsfästa varje ambition i våra liv som har den innebörden att vi önskar få en egen härlighet. Det handlar inte om att bli passiv, utan det handlar om att bli uppfylld av dig. Vi får leva för dig istället för oss själva. Vi vill vara något i dig istället för i oss själva. Att du helar vårt innersta, Herre. Att om vi har dött genom lagen, så får vi också dö bort från lagen. Inte för att leva hur som helst, utan för att leva av dig, till dig, i dig och för dig. Herre, vi lovar dig. Vi tackar dig för att du är verklig. Vi tackar dig för att du utför ett verk med oss. Vi ber och förväntar att vi ska kunna åka hem många andliga kilon lättare och istället uppfyllda av din kraft, ditt ljus i våra hjärtan. Amen.